Ibland kan ju livet kännas lite sådär motigt och ens möjligheter smått begränsade, och då kan det vara dags att rulla fram lite motivation och inspiration, och det ska vi också göra här i Vegadag den här eftermiddagen. Och för att göra det så har jag tagit hjälp av Marit Lindqvist som är litteraturredaktör här på Svenska Yle. Och du Marit, så du har stiftat närmare bekantskap med Hanna-Reta Schrecks bok Säkenhövet ja oikukkaat som kom ut i maj. Och i den här boken så får vi bekanta oss med väldigt inspirerande kvinnor som levde mellan 1800- och 1900-talets sekelskifte där före första världskriget. Mm. Det är ju inte kanske den mest tippade boken, men ändå en historia som tror kan inspirera väldigt många. Vad är det för typ av bok?
Hörde, jag kan ju börja med att Hanna-Reta Schreck, för några år sedan så gav hon ut en bok om Ellen Tesslöf. Konstnären Ellen Tesslöfs liv och konst hette den boken. Och hon kuraterade också en utställning på Helsingfors konstmuseum med Ellen Tesslöfs verk. Och jag tror att Hanna-Reta Schreck har velat fortsätta forska i de här kvinnorna som var samtida med Ellen Tesslöf och se vad de hade för möjligheter att leva sitt liv. Vilken roll hade de? Vad var deras position? Vad ville de med sina liv? Och i den här nya boken Säkenhövet ja oikukkaat, Suomen kultakauden naisia, så lyfter hon fram sex kvinnor. Och vi kan ju säga att den här boken har bara utkommit på finska, men de här kvinnorna som hon berättar om är i första hand finlandssvenska. Vi har skådespelerskan Siri von Essen, vi har Ellen de la Chapelle, vi har skulptören Sigrid af Forselles, professorn och författaren Alma Söderhjelm, Tyra Tesslöf som var syster till Ellen Tesslöf och som utbildade sig till guldsmed. Och så har vi Aino Järnefelt som sedermera hette Aino Sibelius. Mm. Så de här sex kvinnorna.
Och de här kvinnorna, så de var ju inte kanske de här som hade det sämst ställt, utan de här kvinnorna så hade ju pengar, vilket ju också gav dem möjlighet att förverkliga sig mera. För det vet vi alla att på den tiden så var du kvinna, så hade du inte egentligen pengar och du hade ingen möjlighet heller att göra så mycket av sig. Så det kanske är värt att lyfta fram här att de var lyckligt lottade på det viset.
Absolut, ja, de kom alla från ganska välbeställda hem, adelshem eller från den högre societeten kan vi konstatera. Och det gjorde ju också att de här kvinnorna var ganska beresta. De reste ofta tillsammans med sin familj. Eller så reste de ensamma eller med väninnor och så vidare ut i Europa för att utbilda sig eller på sådana här grand tour som man kallade det, alltså att ta del av konstlivet och kulturlivet. Och det var också ett sätt för dem att, ska vi säga, klättra högre upp på äktenskapsmarknaden. För att var man kvinna och hade en bildning, man hade språkkunskaper, man visste hur man skulle bete sig i olika samhällskretsar och i societeten, så steg ju ens aktier på äktenskapsmarknaden. Och här i sekelskiftet 1800-1900-talet, så det är ju en tid som går under många olika namn. Man talar om Belle Epoque eller Fin de siècle, man talar om guldåldern i Finland, i synnerhet inom den finländska konsten så lyfter man alltid fram det här med kultakaus i guldåldern. Och det här tiden, den här tiden var vad man också brukar kalla för modernismens genombrottstid. Alltså det var en tid som var ganska fulla motstridigheter, som man kunde säga. Framförallt i synen på just kvinnan, på kvinnans kropp, på kvinnans psyke, kvinnans sexualitet. Och då också framförallt kvinnans möjligheter att leva ett självständigt liv och att förverkliga sig själv. För man såg ju framförallt på att kvinnan skulle gifta sig. Var man ogift så var man en lite udda figur, om man säger så. Så att det här var väldigt viktigt att ha ett gott rykte, en god renommé och att kunna gifta sig.
Och skaffa barn.
Och skaffa sig barn, och bli en god hustru och köta om hemmet och så vidare. Så det var väldigt svårt för dem att följa sin egen kallelse, så att säga, sin egen passion, och också att följa sin egen kärlek, kan man säga.
Men de här kvinnorna i den här boken då, som Hanna-Reta Schreck har skrivit, så de var modiga. De var de som vågade och hade turen och möjligheten att förverkliga sig själva.
De allra flesta i varje fall. Och vi skulle kunna, Hanna-Reta Schreck, den här boken kom ut här alldeles i början av sommaren i maj-juni. Och då gästade Hanna-Reta Schreck kulturitunti på Yle Yksi. Och Pia-Maria Lehtola som var redaktör för det här programmet, så hon började med att fråga hur Hanna-Reta Schreck skulle beskriva de här finländska konstnärerna vid den här tiden. Vad var det som kännetecknade dem? Och så här svarar Hanna-Reta Schreck.
Rohkeita, kansainvälisiä ja hyvin siinä modernin murroksessa kiinni. Se moderni murros kuvaa mun mielestä hirveän hienosti sitä myöskin, mikä taiteessa ja tieteessä, mutta eikä niitä välttämättä tuossa ajassa aina edes pysty täysin erottamaankaan, niin mikä siinä oli niin, kuin niin olennaista, että se uusi maailma ja uusi olemisen tapa murtautuu siitä vanhasta konventionaalisemmasta ja jonkinlaisesta niin kuin yhtenäisemmästä jaetusta todellisuudesta tullaan siihen moderniin subjektiin ja yksilöön, joka tietysti sitten kulminoituu taiteilijoissa ja taiteessa. Ja kyllähän esimerkiksi suomalaiset taiteilijat esimerkiksi symbolismia seurasivat hyvin aktiivisesti ja toteuttivat symbolistista taidetta, joka oli kansainvälistä ja toki sieltä Ranskasta ja Pariisista varsinkin kumpuavaa. Ja juuri se, että miten paljon taiteilijat matkusti. Heillä oli varallisuutta, kielitaitoa ja sitten tätä sivistyneistön, säätyläistön, yläluokan tässä vaiheessa vielä tuomaa sitä semmoista tietynlaista suvereniteettia, että he pystyi sen lisäksi, että heillä oli varaa matkustaa, niin myöskin kommunikoimaan ja olemaan läsnä niin kuin eurooppalaisessa niin kuin kosmopoliittielämässä, missä vaadittiin esimerkiksi kielitaitoa. Että se oli tietysti olennaista, että pystyy niitä vaikutteita hakemaan.
Ja jag konstaterar, Hanna-Reta Schrexhund, var inne på lite här tidigare redan det, att det var väldigt viktigt att man kunde röra sig fritt och obehindrat i de här kosmopolitiska kretsarna. Och det var också ett sätt för de här kvinnorna och också för männen att lära sig att föra sig, så att säga. Och det handlar ju om att man hade den här förmögenheten, man hade de här språkkunskaperna och man hade vad hon kallar för högre ståndets suveränitet, som gjorde att man kunde röra sig i de här kretsarna, söka sig till de här konstnärskretsarna, de här kulturella bildningskretsarna runt omkring i Europa. Och framförallt i Paris. Paris var ju en stad som lockade väldigt mycket folk vid den här tiden. Paris har beskrivits som kvinnornas stad. Och vid den här tiden så var det väldigt mycket, ska vi säga, de här finländska konstnärerna också som målade av modeller och dansöser och glädjeflickor. Så det var en väldigt dekadent stad också. Mm. Och att som kvinna åka till den här dekadenta staden Paris sågs ju inte alltid med så blida ögon, utan man var väldigt rädd för att en ensam kvinna i Paris skulle uppfattas som lätt på foten och att hennes anseende skulle lida av det. Det märker man till exempel i brev som mödrarna skriver till döttrarna där, att se nu till att du för dig ordentligt och att du inte hamnar på villovägar och rör dig i fel sorts sällskap och så vidare. Mm. Och männen, de här männen som rörde sig där, så de umgicks ju väldigt ofta med just de här lättfotade kvinnorna och hade dem som modeller att teckna av dem och måla av dem. Till exempel en Albert Edelfelt som umgicks väldigt flitigt med kvinnor med kanske lite konstig renommé, om man säger så. Men i varje fall så var det för kvinnorna handlade väldigt mycket om att det var andra som definierade dem och också kanske satte reglerna för hur de skulle föra sig, var de kunde föra sig, var det var lämpligt för dem att vistas. Och det här med att studera konst sågs ju också som, ska vi säga, att jo, det var bra att man fick en grundkunskap i konstutövning och måla och teckna, men man såg det lite som en hobbysyssla, en fritidssyssla för de här kvinnorna. Men sen de kvinnorna som verkligen ville göra det till ett yrke och satsa på det här och leva på det, så då tyckte man att ja, det här kanske ändå går lite för långt, att kvinnorna ska hålla vid sin läst. Och så fanns det också en så märklig uppfattning om att kvinnor inte riktigt var förmögna till skapande verksamhet, utan kvinnor ansågs vara speglar som bara speglar sin omgivning och samhället och mannen. Som att man efterrapar och härmar andra, att det här unika var liksom det manliga. Att kvinnan var bara en sån här härmapa, så att säga. Och det här med att leva som man ville, det var ju många av de här kvinnorna som eftersträvade någon slags jämlikhet och jämbördighet och balans i sitt liv. Att var de nu tvungna att gifta sig, så ville de åtminstone gifta sig med en man som såg på dem med jämlikhet och uppskattade dem. Och att man hade balans i äktenskapet, att man kunde stå i bredd, som det heter liksom på 70-talet här i Finland, att skapa i bredd och leva ett jämbördigt liv. Och Hanna-Reta Schreck, vi kan ju höra henne fortsätta här med hur det gick till för dem. Och att det ofta var slumpen som kom att forma deras liv, konstaterar hon också. Men att en del av de här kvinnorna satsade också väldigt medvetet på sin egen karriär och var väldigt orädda att gå sin egen väg.
Kyllä he niin kuin kaikki tosi erikoisen elämän elivät, ja nimenomaan se, että millä tavalla ne mahdollisuudet aukesi, niin välillä sillä oli ihan puhtaasti sattuman kanssa tekemistä, välillä se oli ihan puhtaasti päätös, eli semmoinen niin kuin oma ennakkoluuloton, peloton pyrkimys lähteä toteuttamaan itseään, ja välillä sitten se myös löytyi esimerkiksi aviopuolison ja kumppanin kanssa ja avulla. että hyvin erilaisia keinoja ja tapoja heillä oli toteuttaa itseään, mutta että kyllä se sieltä niin kuin joka tapauksessa näkyy ja värittyy, että miten vaikeaa sitten semmoisten varsinkin niin kuin just oman halun ja nimenomaan semmoisen oman pyrkimyksen seuraaminen sitten toisinaan oli. Välttämättä kaikilla ei ollut edes mitään niin kuin suurta sellaista jotenkin sankaritarinaa kerrottavaksi, vaan pikemminkin niin kuin kauhean kiinnostavalla tavalla just se niin kuin arjen ihmissuhteiden ja toisaalta sitten sen oman työn yhteensovittaminen. Ja toisilla sitten taas esimerkiksi työ oli hyvin tärkeä, eli se tavallaan ajoi ikään kuin kaiken edelle. Ja sitten on sellaisia, jotka niin kuin todella löysi sitten ikään kuin joko puolisonsa kanssa tai sitten just ihmissuhteissa semmoisen tietynlaisen niin kuin mahdollisuuden edistää sitä uraansa. Mutta se, mikä tässä ehkä kaikkien kohdalla kuitenkin näkyy enemmän tai vähemmän, on se, että miten niin kuin historian kirjoitus heitä on sitten keikauttanut sinne niin kuin ikään kuin.
Ja hän berättade Hanna-Reta Schreck om det, att många av de här kvinnorna lyckades ändå skapa sin egen plats och bana sin egen väg, antingen då ensamma och väldigt medvetet eller tillsammans med vänner och bekanta eller med sin man. Och hon konstaterade det som hon konstaterade som ändå är gemensamt för de här kvinnorna, de här sex kvinnorna som hon skriver om i den här boken, är att historien mer eller mindre har glömt dem. Att man förpassar dem till en fotnot i en bok ungefär. Och det stämmer kanske inte riktigt för alla, jag menar Alma Söder. Där Hjelm hade skrivits flera böcker om till exempel. Och Aino Sibelius eller Aino Järnefelt som hon hette som ogift och så vidare. Så hennes livsöde känner man mycket väl till. Sen finns det andra som till exempel Sigrid av Forselle som kanske är mindre känd idag. Även om hon var en väldigt hyllad och uppburen skulptör på sin tid. Och Sigrid av Forselle, hon förbereddes sådär typiskt för ett sådant här societetsliv och för en äktenskapsmarknad. Hon fick utbildning och studerade språk bland annat i Schweiz. Så hon var högt utbildad, men hon ville själv bli skulptör. Och vid den här tiden så var det omöjligt för kvinnor att studera till skulptör i Finland. Det ansågs inte lämpligt.
Aha.
Så hon fick ta privatlektioner av skulptören Robert Stigel. Och sen reste hon till Paris för att studera vidare för den franska skulptören Auguste Rodin. Så hon var elev för den här stora uppburna franska skulptören. Och först var hon elev och sen blev hon hans kollega. Så hon hjälpte till i hans ateljé och förverkliga en del av hans skulptörer. Men vem känner till Sigrid af Forselles idag? Hon var en av våra första internationellt verksamma skulptörer. Hon bodde mestadels i Italien, i Florens, där hon skapade sin. Hon levde ensam, hon skapade där och utförde sina skulpturer där. Men det är väldigt få som känner till henne idag. Men det som man kan, det finns, hon gjorde en sån här enorm relief, skulpturrelief som av delar kan man se i Berghälls kyrka. Och en del kan man se på Ateneum idag.
Mm.
Men annars har hon fallit i glömska. Så att det. Men hon, det som också är gemensamt med alla de här sex kvinnorna som hon skriver om, alltså Siri von Essen, Ellen de la Chapelle, Sigrid af Forselles, Alma Söderhielm, Tyra Tesleff och Aino Järnefelt, att de hade det här nätverket och de hade det här stödet hemifrån, det är Hanna-Reta Schreck väldigt tydlig med.
Et ihan vaikka joku Siri von Essen, niin hänen isänsä olisi hirveästi halunnut, että hänestä olisi voinut tulla näyttelijä, mutta sitten se ei ollut mahdollista, koska Siri von Essen oli tämmöinen aatelisneita, mutta isä pohti sitten, että olisiko laulajan ura, ja siellä on ollut sellaista halua, mutta sitten ei ole ollut, niin kuin ei aina ole, kykyä tai uskoa tai rohkeutta, mutta sitten ehkä se kylvi Sirin semmoisen rohkeuden siemenen, että sitten kun sattuma ja kohtalo ja mitä ikinä toikaan hänet yhteen August Strindbergin kanssa, niin hän oli valmis sitten kuitenkin toteuttamaan itseään myös näyttämöllä ja samoin Sigrid af Forselles, että hän oli aika semmoinen itsellinen ja hän sai ikään kuin kotoa vapauden toteuttaa itseään. Koska jos näitä naisia estettiin tai vähän niin kuin Ellen de la Chapelle esimerkiksi ihan suoraan estettiin niin kuin pyrkimästä sekä sinisukaksi eli oppineeksi naiseksi että taiteilijan uralle, että se oli niin kuin kaikki oli hyvää niin kauan kun se tuki sitä hyvämaineisen säädöllisen naisen statusta ja koulutusta ja potentiaalia sitten aviopuolisona ja äitinä. Mutta sitten jos mentiin sen rajan yli ja haluttiinkin jotain muuta kuin sitä heijastamista, eli jos nainen halusikin heittää peilin roskiin ja todeta, että minä itse asiassa näen tätä ja näytän tältä, enkä ainoastaan sitä, mitä muut haluavat, että heijastelen, niin siinä tuli semmoisia murtumakohtia, jossa sitten vaadittiin monia asioita, rohkeutta, mutta myös siis tukea ja semmoista, niin kuin me nyt ollaan kaikki riippuvaisia toisistamme, niin semmoista tietynlaista uskoa, joka olisi vähän erilaista jokaisen kohdalla.
Ja här nämner Hanna-Reta Schreck nämner bland annat Ellen de la Chapelle som på sin tid ansågs vara Helsingfors vackraste kvinna. Och när vi talar om det här med det stöd man får hemifrån eller från sin familj och släkt och vänner och så vidare, så Ellen de la Chapelle, hon skulle gärna ha velat bli konstnär. Hon gick också i konstskola, hon studerade i Paris, gick på föreläsningar. Och hon skulle inte alls egentligen ha velat gifta sig. Men sen började klockan att ticka. Hon började närma sig 30. Och hela den här adelssocieteten försökte trycka på att hon måste gifta sig. Och till slut, och ganska plötsligt, så förlovade hon sig och gifte sig med Albert Edelfelt. Och med det resultatet att äktenskapet blev ju inte lyckligt. De fick en son som också var ganska sjuklig. Och Ellen de la Chapelle, hon diagnostiserades med modersjukdomen hysteri. Mm. Själv också någon slags förlossningsdepression. Melankoli, utmattning och trötthet och så vidare. Så att för hennes del så blev det här en återvändsgränd. Hon hade hoppats att äktenskapet med Albert Edelfelt, den stora uppburna konstnären, skulle ge henne också den här bildkonsten. Att hon också skulle kunna utöva det här och diskutera konst med honom och så vidare. Men det blev inte riktigt lyckligt. Och så att, jag menar, alla kvinnor kunde inte göra sig fria, kunde inte gå sin egen väg utan fastna i den här kvinnofällan. Om man kan kalla det så.
Mm. Och samtidigt också ändå fint att höra att några av de här ändå blev sådana här vägvisare. Eller liksom sådana här, ja, att de liksom visar vägen sig för kvinnor som kom efter dem senare. Ja. Att det är fullt möjligt. Stort tack till dig, Marit Lindqvist, för det här. Hanna-Reta Schrecks bok Säkenövet ja Oikukkaat berättar alltså om de här kvinnorna ifall man vill förkåra sig ytterligare.